Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Hej Lotta.
Hej Victoria.
Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack.
Grattis Victoria. Stort grattis. Nu är du färdigutbildad PT.
Ja, det stämmer. Tack så mycket.
Hur känns det?
Jo, men det känns faktiskt riktigt, riktigt bra. Det har varit ett superintressant och väldigt lärorikt år. Men det är också så himla skönt nu att ha bockat av alla prov och examinationer. Ja, så det känns toppen.
Jag förstår det.
Ja, och ja, men jag känner mig också väldigt inspirerad att börja träna kunder. Det ska bli jätteroligt. Så får vi bara se nu exakt när och hur det kan bli av.
Ja, men vad spännande. Men jättekul, Victoria. Grattis. Jag vet hur mycket du har kämpat med det här.
Tack.
Och om du som lyssnar har gått och funderat på att bli personlig tränare, så kan vi absolut rekommendera Paleo Institute, som arrangerar den här utbildningen som vi båda två har gått. Nästa kursstart är den 1 februari 2021. Och om du anmäler dig innan den 30 november och använder koden Hälsosnack, så får du inte bara boka en tidig rabatt på 10% på kursavgiften, utan också kurslitteraturen helt kostnadsfritt. Och det är ett värde på 800 kronor.
Ja, så ett gyllene tillfälle alltså för dig som är sugen på att bli personlig tränare. Men nu till dagens intervju. Vi har träffat funktionsmedicinska läkaren och FunMed-grundaren Dr. Peter Martin. Och ämnet för dagen är utmattning och utmattningssyndrom. Och det här är jätteviktigt tycker vi, just för att det numera är så otroligt vanligt förekommande. Och i det här avsnittet så kommer vi ju att prata om hur man arbetar med utmattning inom funktionsmedicin och jobbar för att verkligen komma åt grundorsaken.
Och vi vill även säga att råden som ges i podden är generella och de ska inte ersätta de medicinska råd du fått av din vårdgivare.
Såklart inte. Och du vet väl att du kan följa oss på Instagram, @hälsosnack med Lotta och Victoria. Så om du inte redan gör det, så varmt välkommen dit. Och ja, nu sätter vi igång intervjun helt enkelt. Hej Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så mycket, det är skönt att vara här igen.
Eller hur, vi sitter här i soffan och har det bra.
Ja, verkligen.
Ja, idag ska vi prata om utmattning och utmattningssyndrom. Och det här är något som många drabbas av. Och du som lyssnar, du kanske känner någon som har drabbats eller kanske varit drabbad själv eller är drabbad. Och även du, Peter, har varit med om det här med utmattningssyndrom. Så jag tänkte att du ska få berätta hur det var att vara utmattad och hur du hamnade där och hur du upplevde det.
Ja. Och passa på att presentera dig också för de som kanske inte har lyssnat på avsnitt med dig tidigare.
Peter Martin heter jag, är läkare och jobbat med läkemedelsforskning i 15 år. Och nu jobbar jag istället med funktionsmedicin, så det ligger långt ifrån varandra. Och det är faktiskt utmattningen som gjorde att jag bytte bana i livet. Och det kan vara en av de goda sakerna som händer när man drabbas av en sån livskris som det faktiskt är att bli utmattad för alla som råkar ut för det. Det som hände där när jag blev utmattad, det var ju inte riktigt 10 år sedan, men nästan. Och då var det ju förstås mycket som hände i livet och tempot skruvades upp på arbetsplatsen. Men i efterhand så ser jag ju ändå att det inte bara var liksom att det var mycket stress just då under en längre period, utan det har ju att göra med en hel inställning till livet, att man vill prestera lite för mycket och göra för mycket saker under för lång tid. Helt enkelt inte ett hälsosamt sätt att se på livet.
Ja, och det är något som du har känt nu senare när du tittar tillbaka, att så var det nog.
Ja, det är faktiskt någonting som jag kom till insikt om redan efter kanske några månader där. Och jag fick väldigt bra hjälp när jag blev utmattad, tycker jag, från den konventionella sjukvården. Så att, och en av de sakerna var just att förstå att det inte bara är liksom, det ofta inte bara är till exempel att man jobbar för mycket, utan det har även med hur man ser på hur man sköter om sin familj och hur mycket aktiviteter man har där och hur mycket man jobbar. Det spelar mycket roll också, men det är liksom en totala inställning till allt man ska få gjort i livet.
Och kanske kosthållning och sånt också som vi kommer prata lite om.
Ja, vi får väl återkomma till det, för det är ju förstås som något som vi funktionsmedicinare alltid pratar om. Och absolut, i mitt fall var det också en viktig faktor. Och en viktig faktor till att jag faktiskt blev frisk och sen hamnade inom funktionsmedicin.
Mm, men jag tänkte, kan du inte berätta vilka symptom upplevde du? Och överhuvudtaget, vilka symptom upplever man när man har utmattningssyndrom?
Mm. För det första vill jag säga att de här symptomen det handlar om, de kan ju pågå under väldigt lång tid. I mitt fall så hade jag faktiskt diagnosen utmattningssyndrom redan 2007. Och det var alltså nästan 5 år innan jag sen blev sjukskriven för det.
När du tittar på tillbaka vad du hade för symptom?
Ja, när jag var på företagshälsovården då. Och hade jättemycket insikt i att det här var inte som det skulle vara. Hade ju klassiska symptom som att jag hade mycket sämre minne. Jag fick börja skriva post-it-lappar för att komma ihåg saker och ting. Annars fastnade inte. Svårt att koncentrera mig och hålla fokus i ett möte. Jag förstod inte hur alla andra människor kunde bara ta till sig allting så snabbt. Och liksom det såg lätt ut och för mig var det svårt. När jag idrottade hade jag mycket sämre liksom uthållighet. Jag blev uttröttad och jag återhämtade mig inte. Jag blev helt skakig av att spela innebandy en halvtimme liksom, och fick nästan avbryta ibland. Så man har ju liksom dels symptomen från huvudet och dels har man ju de kroppsliga symptomen. Och man ska ju vara vaksam på båda två förstås. Sen kan vi dela in det också i liksom varningstecken och sen så att säga efter en krasch som många går igenom när man får en riktig krasch som jag hade.
Och det är väl det som är det svåra idag, att ta de här varningstecknen på allvar. För att jag tänker att när man tittar tillbaka i backspegeln som du efter kraschen och nu när du är återställd, då kan du se så långt tillbaka att ja, men här, det har börjat. Jag har fått varningstecken, liksom min kropp har försökt att kommunicera till mig. Men det svåra är ju att lyssna. För man har sitt liv och man har det här ekorrhjulet som man ska springa i hela tiden. Och det bär så emot att kanske stryka saker eller dra ner på sitt arbete eller vad det nu är som skulle krävas.
Ja, exakt. När man är liksom
the lite show must go on liksom.
Ja, man är lite fast i sitt eget liv liksom. Ja. Allting rullar på och man känner krav från olika håll och man har, det är väldigt svårt att liksom banga och säga nej till någonting. Även om man någonstans innerst inne kanske vet att det här håller ju inte allt att jag håller på med.
Nej, och sen så som du sa, att du sitter på möten och tittar på de andra. Hur de kan ta in det här så lätt, varför kan inte jag? Mm. Så här bara bit ihop liksom, nu bara kämpa på liksom. Kan de så borde jag kunna, det är inget att liksom så här man, ja, man har väl det. Många har det i alla fall i ryggraden, att det bara är att bita ihop och kämpa på.
Ja, där skulle jag vilja ge mycket hopp också till många som kanske sitter och lyssnar på detta och känner någonting liknande. Att man inte riktigt orkar med, man hänger inte riktigt med. Det är liksom, man måste vila mycket mer. Man kanske vaknar varje morgon, man känner sig aldrig utvilad. Man kan ha ångest och oro. Men då vill jag ge hopp, för att många, många gånger när vi möter en människa idag så tänker vi, oh, den människan är ju si och så, eller hon är ju hopplös för hon lyssnar ju inte, eller hon hänger ju inte med liksom. Hon helt tappar bakom en vagn liksom. Men när vi gör de bedömningarna så är det ofta inte så att den människan är dum eller långsam eller något, utan de kan vara i ett tillstånd där de faktiskt inte fungerar som de ska. Så när man träffar människor som inte riktigt verkar vara, hänga med, och så ska man inte, innan man blir arg på dem eller liknande, så ska man tänka att det här kan vara sjukdomstecken. För det är så vanligt idag. Om du själv som lyssnar känner någonting sånt här, så ska du veta det, att du faktiskt troligen inte är sån, utan du bara är i ett tillstånd där du kanske är strax innan utmattning, eller du kanske redan är utmattning. Och då finns det hopp, för det här kan man ta sig tillbaka ifrån. Och när jag tittar på mig själv och ser liksom vad jag klarar av att göra på en vecka eller en dag nu, ja, det är ju så galen skillnad mot vad jag gjorde, och faktiskt kanske till och med ens vad jag gjorde innan jag kraschade och blev utmattad. Så jag mår ju mycket, mycket bättre idag än jag gjorde strax innan jag blev sjukskriven. Och egentligen åren innan också liksom. Så att man kan verkligen ta sig upp. Men det finns ingen quick fix. Det är lite definitionen också av utmattningssyndrom. Om man bara liksom sover 3 nätter och så är man pigg igen, ja, då var det inte utmattningssyndrom. För det här tar lång tid. Det tar liksom månader. Och tittar man på sjukskrivningar för utmattning så är de kanske i genomsnitt, jag skulle gissa, 6 månader. Själv var jag sjukskriven i 2 år då, så det var ju verkligen, jag var verkligen illa däran och hade ångest och depression och så också.
Och det är väl det som är viktigt att komma ihåg, att när man ser de här tecknen, när man börjar ha de här symptomen, att man tar det på allvar, för att det tar lång tid att komma tillbaka. Det är inte, precis som du säger, en quick fix eller man sover några nätter som man är tillbaka, utan det är en lång tid. Mm. Att liksom ta det på allvar, för att oftast när man är där så är man ju lite förblindad. Man kan inte tänka klart. Men det, och man tänker, ja, men jag måste göra det här för min familj, jag har det här jobbet. Men tänk då, vad är alternativet? Ja, det är sjukskrivning. Att, och inte orka vara där för dina barn, eller att inte orka finnas där på det sättet som överhuvudtaget. Du kan vara så glad bara du kommer upp på morgonen och kan sätta på dig kläder. Det kanske är dagens ansträngning liksom.
Mm.
Men jag vill också ta fasta på det du sa, det här att det faktiskt kan innebära någonting positivt i slutändan, för att man liksom tvingas att syna på sitt liv och syna sina tankar och värderingar. Och jag känner väldigt mycket igen mig, för i min tidigare karriär som jag hade, för nu är det drygt 10 år sedan, då var det precis, alltså, jag kan ju se så här i backspegeln att jag var nära att gå in i väggen. Då visste jag inte ens vad det var. Men jag hade ju liksom många av de här tecknen och var väldigt trött. Och det, liksom, den känslan av energilöshet tvingade ju mig att fundera igenom på vad jag verkligen ville, i vilket sammanhang jag skulle kunna må bra och få energi. Så att jag var ju tvungen, alltså, jag blev tvungen att säga upp mig och bara helt lämna, och faktiskt inte visste vad jag skulle göra istället. Men så att jag känner ju så här, i backspegeln så var jag nära att gå in i väggen, men jag, innan det hände liksom, så hade jag någon så här självbevarelsedrift som tog mig därifrån.
Mm. Om man står på ett skepp som man märker sjunker och det börjar liksom närma sig det kalla vattnet, och bra hoppa i livflotten.
Eller hur? Och, ja, och sen så nu så känner jag ju att liksom, jag har fått syna många av mina gamla värderingar. Det jobbar jag ju fortfarande med såklart. Den här liksom prestationsprinsessan som sitter liksom på axeln och pratar med en. Men samtidigt nu gör jag ju också någonting som jag känner så mycket mer meningsfullt. Så att någonstans så, för mig så var det väldigt bra.
Ja, och jag... Prestationsprinsessan är ju väldigt intressant. Jag tror många som drabbas av detta, de har någon sorts prestationsbaserad självkänsla. Jag vet inte hur mycket det gällde mig faktiskt. Jag är lite osäker på det. Men många gäller ju det. Att man tycker inte man är värd något utan man inte presterar och gör något. Vilket ju förstås är fel. Sen tänker jag på det här med det du sa med varningstecknen där, att det är så viktigt att man drar i handbromsen i tid, och att man egentligen så skulle vi liksom ha utbildningar i samhället och man skulle ha check-ups där man får svara på lite frågor och se om man hur många poäng man får, hur nära man är, så man lyfter detta, för det här finns ju mycket kunskap om, man har forskat på detta i 10-15 år liksom och lärt sig mycket. Så att det borde inte komma som en överraskning om samhället hade liksom lyft detta. Men jag ser ju bara detta är ytterligare tecken på att man bara lägger 3% av sjukvårdsbudgeten på prevention. Hade man liksom förstått att vad kostar det här samhället när vi har gått liksom av alla sjukskrivningar i ungefär 1990 var det 12% som var psykiatriska diagnoser. Och nu är det över 40% som är psykiska diagnoser. Och det är utmattning och stressreaktioner är en jättestor del av det. Så man borde ju verkligen ha liksom systematiserat detta och ta hand om oss stackars ekorrar som springer ekohjulet här ute och liksom hjälpa oss att förstå var vi befinner oss någonstans på skalan då. Och det finns ju sån här, det finns ju liksom massor med varningstecken. Några som jag brukar skratta åt lite, det var ju hur jag såg på när jag handlade på ICA då. Så gick jag till fruktdisken och då blev jag jätteirriterad om det stod någon där framför mig och när de skulle plocka i sina äpplen, att de vände på äpplena först. Jag tänkte liksom, varför vänder de på äpplena? Det tar alldeles för lång tid att vända på äpplena och titta på baksidan och se att de är hela och fina på baksidan också. Och
ja, men gör man inte så?
Jag vet inte, och jag tror nu känns det naturligt att vända på frukt och liksom ha tid att titta och så här. Nu gör det, men då gjorde det inte det. Då, själv när jag skulle handla äpplen hade jag bara kastat i dem i en påse, typ 10 äpplen och så stängde till och sen kom jag hem, så var kanske ett par dåliga. Men det var bara hjärnan funkade på det sättet liksom. Lätt irriterad.
Nej, men det är intressant. Ja, men vi har pratat här om att man kan tappa fokus, man är trött, irriterad. Vad finns det mer för varningssignaler eller symptom?
Sömnen blir ofta påverkad. Man sover kanske sämre, upplever att man sover sämre. Man kanske vaknar tidigare, sover oroligt.
Är den här klassiska också att man vaknar mitt i natten och det är mal i huvudet och man kan inte somna om?
Ja, precis.
Den känner jag igen.
Det är säkert jättevanligt, ja. När man tänker kring varningstecken för utmattningssyndrom så går ju de ofta över och liksom kan också en del av symptomen förstås. Det har ju lite grann av en gradskillnad bara att göra hur mycket symptom man har. Men varningstecken är ju viktiga för att då har man inte ännu kraschat och då kan man göra någonting åt det. Och förutom att vi har pratat om trötthet och brist på energi och sömnproblem nämnde vi nu, så kan man ju nämna också att man får en mycket sämre stresstålighet. Och det kan säkert många känna igen sig i. Om ni till exempel sitter på jobbet och så rasslar det in 3 stycken e-mail i er inbox och så känner man den här känslan. Nej, liksom. Inte mera jobb. Ska jag klara av detta? Den känslan, då är man nog nära utmattning. För att normalt sett så ska man ju hantera det, att det kommer in lite mer jobb. Man vet att det ska man ju kunna klara av.
Det är 3 mejl, det är inte så mycket mer.
Det är inte mer. Men när man är liksom har vattnet ända upp till glasets kant och så kommer det några droppar till, då kan det där kännas helt övermäktigt. Viktigt varningstecken.
Och det pratar väl ganska många om också, att när man väl har gått in i väggen någon gång, då är man liksom för evigt mera stress, att man är mera stresskänslig sen.
Ja.
Måste det vara så, eller?
Jag tänkte på det i morse när jag gick hit. För det var ju jag under lång tid efter att jag hade varit sjukskriven och när jag började jobba. Jag var mer stresskänslig, jag fick vila, jag fick liksom till och med ta en liten nap på dagarna. Det var till och med efter jag öppnade min funktionsmedicinska klinik. Så låg jag på patientbritsen och vilade lite på dagarna.
Men inte det okej? Okay? Kan man inte göra det?
Jo, det är absolut. Och det gör jag väl fortfarande om jag behöver. Men jag måste säga att jag är ju mindre stresskänslig nu än jag var innan, skulle jag säga. Så att det går att ta sig liksom långt bort från utmattningen.
Skönt. Det är ju hoppfullt att veta.
Ja. Mm. Några andra varningstecken är om man har svårt att ta beslut och liksom genomföra uppgifter. Till exempel, jag kunde ju inte betala räkningar. Jag kunde inte liksom göra det, för det var flera steg. Man skulle först logga in någonstans och använda telefonen. Sen skulle man, det var siffror och det var, nej, det gick inte. Jag kunde inte det. Och jag kunde inte läsa en tidning liksom, mer än någon minut och sen bara fick inte ihop det liksom. Det är ju otroligt låg funktionsnivå.
Mm. Ja, men jättebra. Vi kommer säkert återkomma lite till det här, men nu skulle jag vilja gå vidare till och med prata om stress. Lite mer bakgrunden, för du sa det här att vi behöver ju också utbilda människor och förstå hur det här funkar, hur funkar kroppen. Så jag tänkte att du skulle få prata lite om hur ser det ut i kroppen när vi stressar? Vad är det som händer?
Mm. Det första man tänker är ju på att vi har något som heter HPA-axeln. Det står ju för hypotalamus, pituitary och adrenals. Och på svenska är det ju hypotalamus. Det är en undre delen av hjärnan kan man säga. Och sen så är det hypofysen som heter pituitary på engelska. Och så har vi adrenals, det är binjurarna. Så det finns ett system där hjärnan kan signalera ner via hypofysen och till binjurarna. Och binjurarna kan sedan spruta ut adrenalin och noradrenalin. Och det kommer kortisol, alltså stresshormoner som drar på väldigt snabbt. Och det är ju helt enkelt jättebra. För det räddar ju livet på oss när vi måste spänna oss och springa snabbt. Kanske klättra upp i ett träd.
När björnen kommer eller tigern.
Björnen kommer, tigern kommer, precis. Så det där är vi ju ett väldigt viktigt överlevnadssystem. Men problemet är att vi slår ju på det, som alla säkert känner till. Vi slår ju på det kroniskt, mer eller mindre.
Pling, kommer ett mejl, slår det på.
Mejl, rödljus.
När folk vänder på frukten, nej.
Ja, det kan till och med vara så illa att det går på där, ja, exakt.
Eller att någon står och fumlar i kassan, det är långa köer och så fumlar någon äldre person med sina mynt och så står det där fem steg bort och bara så, ja, går igång.
Just det, exakt. Den där har jag upplevt på riktigt, det du berättar där.
Du har det, ja. Du också.
Nej, men de här stresssystemen, de är ju inte till för att vara påslagna hela tiden. För det, vad som händer är ju inte att binjurarna, att man binjurutmattning har man ju pratat om i rätt många år i olika alternativmedicinska kretsar. Och naturläkare och så i USA och andra ställen har också gjort det. Men det har man ju sett sen att det finns nog inte binjurutmattning på det sättet. Utan det är mer signaleringen till binjurarna som helt enkelt bestämmer sig för att nu stänger vi ner här. Nu får det vara nog. Liksom. Vi skickar inte mer signaler till binjurarna för vi kan inte ha mer stresshormon i kroppen. Och säkert är det också så att kroppens egna celler vill inte ta emot mer kortisol och stresshormoner. Så det är nog ett överlevnadssystem åt andra hållet, att man faktiskt bara säger att nu får det vara stopp här.
Så först är liksom överlevnadsinstinkten att gasa på, spruta ut de här stresshormonerna för att vi ska kunna rädda livhanken liksom. Men sen när vi aldrig bromsar och liksom återhämtar oss mellan varven också, då blir det som att kroppen kan inte vara i det där gasläget hela tiden, och då slår hjärnan av liksom. Ja. Nu räcker det. Nu är det nödbromsen som sätter in.
Ja, precis. Någon har stått i tunnelbanan och dragit i handbromsen där in i kroppen. Men det är ju jätteskönt att vara i det här läget när man har faktiskt varit under kronisk stress ett tag, och man har höga kortisolnivåer och höga adrenalinnivåer i perioder då kan man känna sig helt odödlig. Man kan nästan kalla det för odödlighetsfasen. Liksom. Man känner sig hög på de här hormonerna och man kan prestera hur mycket som helst, tror man. Fast det håller ju inte i evighet om man inte lägger in duktigt med återhämtning emellan de där faserna.
Ja, för det har jag varit med om, och jag vet du också, Victoria, har vittnat om det, att man vissa dagar när det har kanske varit mycket ett tag, och så känner man, nej, jag orkar inte lägga i nästa växel. Jag orkar inte slå på det här systemet nu, för jag vet att ska jag ta liksom...
Det kan vara bara springa till bussen och man bara, nej, jag tar nästa nu.
Ja, för man vet att man måste koppla på, nu måste jag säga åt liksom, köra igång det här stresssystemet för att, och då bara, nej, jag vill inte liksom. Mm. Och då är det ju precis, det är ju inte den som säger stopp, men jag har ändå känt i min kropp att nej, ska jag liksom dra igång stresssystemet nu för att klara min dag, eller ska jag liksom klara det på normal energi? Liksom? Mm.
Eller ska du dra igång det med hjälp av kaffe och socker?
Det är ett bra tips.
Lite ironi där. Ja. Ja.
Ja, men det var väl lite ironi från dig också, eller?
Ja, det var det. Men det används ju mycket.
Ja, precis. För att det drar ju också igång. För när kortisolpåslag, då ökar ju blodsockret i blodet. För att det ska gå ut i musklerna, för att man ska kunna springa snabbt och tänka bra, mycket socker i hjärnan och sådär. Mm. Men det gör ju också att man får sötsug och man behöver... Och tvärtom, man kan ju då behöva kicka igång åt andra hållet då. Känner man att man tar socker då för att komma igång. Få in den där växeln.
Mm. Mm. Just det, men då är det är viktigt att förstå det här att stress är ju inte bara den upplevda stressen. Utan stress kan även vara andra saker som mer har med insidan på vår kropp att göra. Och vad vi utsätter den för. Och det finns en man som heter Tom Gilliam som har gjort en modell för detta där han har delat upp det i fyra viktiga områden. Och det ena är just den upplevda stressen, för den är ju, det är självklart att den påverkar oss och kan bidra till utmattning. Men de andra tre områdena, det är blodsockret, och det är inflammation, och det är dygnsrytmen. Och man kan säkert lägga till ett antal olika andra saker, men det här blir ändå en modell med fyra viktiga saker som man kan ta hänsyn till.
Ja, de stora sakerna. Men berätta lite mer om blodsockret. Vi var ju inne där på socker. Mm. Vad gör det med kroppen?
Jo, vi har ju en tesked med blodsocker i blodet nu när vi sitter där med kanske 5 liter blod i oss. Det är en tesked glukos där i, så det är inte särskilt mycket. Och vi måste ha blodsocker. Men vi måste inte äta socker för att ha blodsocker. Vi behöver inte äta en enda kolhydrat, för kroppen kan göra om protein till det här sockret man behöver då.
Kan jag inte bara få briljera lite och säga, men det är glykoneogenes.
Wow.
Tack.
Guldstjärna.
Ja, men det är viktigt att veta om det. Det är ett bra ord att kunna, tycker jag.
Glykoneogenes, ja. Ja, det kan man briljera.
Först ska man lära sig uttala det.
Ja, det är inte det lättaste.
Ja, man får träna hemma.
Ja.
När det gäller blodsocker så är ju det något som ska ligga stabilt i våran kropp generellt sett. Sen, om vi äter väldigt mycket kolhydrater, alltså pasta, ris, potatis, bröd, socker, då måste ju kroppen, då tar den upp det och så stiger blodsockret, och då måste ju kroppen hantera det, för blodsocker är giftigt när det kommer upp i för höga nivåer. Det ser man på diabetiker som drabbas av njurskada och ögonskador och måste amputera fötter och sådär. Så kroppen, då ökar den insulinet som kommer från bukspottkörteln, och insulinet knackar på alla celler och släpper in sockret då. Men då händer ju också det att när sockret efter att snabbt ha stigit, eftersom det bara var en tesked från början och så kanske det är flera teskedar plötsligt, stiger det. Och sen då sjunker det efter att insulinet har skickat in det i cellerna ute i kroppen. Men när det sjunker så blir man ofta sugen på något mer att äta, för hjärnan tycker att nu tar ju bränslet slut här. Och så kan hela dagen fortgå så. När jag gick från hotellet i morse så såg jag hur 80-90% sitter och dricker apelsinjuice på morgon. Det skulle jag i princip aldrig göra längre, men det har jag gjort historiskt sett. Men det är ju ett perfekt sätt att dunka till så man får högt blodsocker. Och gärna om man gör det i kombination med söt fil och lite müsli och macka kanske.
Då kliver man i den här berg- och dalbanevagnen av upp och ner med blodsockret för resten av dagen liksom. Det första man gör där på morgonen.
Ja, ofta så blir det ju så. Så blir det någon macka på jobbet kanske vid 10-tiden och sen vid lunch så fyller man på med ännu mera kolhydrater och en del dricker till och med läsk till lunchen. Och så likadant på eftermiddagen så ska det vara någon snacks eller någon fika. Och sen är man antagligen rätt hungrig när klockan blir framåt 4:30 eller något. Och det där är inflammatoriskt för kroppen och en väldigt stressor för kroppen att ha det här svängande blodsockret. För tänk, varje gång blodsocker går ner då kopplas ju stresshormonerna på för att försöka rädda dig från det här sjunkande blodsockret. Och det är ju för att då kan adrenalin och så gå till ett stresshormon då från binjurarna som går till levern och hämtar lagrat glykogen där som är sockerlager kan man säga. Så det där är jätteviktigt att förstå. Och hur gör man så man får ett jämnare blodsocker då?
Ja, berätta.
Jo, man kan göra så att man för det första inte stoppar i sig så stora mängder kolhydrater på en gång. Och så mycket socker och framförallt inte snabba kolhydrater som processade saker som vitt mjöl. Då får man en snabb sockerstegning som ökar den här berg- och dalbanans svängningen ännu mer.
Ja, blodsocker är en stor bov. Inflammation nämnde du också.
Ja, och när man tänker inflammation så tänker man kanske att men jag har väl ingen inflammation. När jag var utmattad och många år innan så hade jag ju mycket problem med olika former av ledvärk och ont i ryggen och så. Det där var helt säkert en kronisk låggradig inflammation som fanns i kroppen. Och då undrar man, var kommer den ifrån? Och det här brukar jag prata mycket om, att kanske 60-80% av immunsystemet, våra vita blodkroppar som ska skydda oss mot omvärlden, de sitter ju runt magtarmkanalen, inte minst runt tunntarmen som är 5 meter lång och där vi ska ta upp 90% av vår näring. Och om det inte är riktig ordning där nere i tarmarna, då blir de överaktiva, de vita blodkropparna. Och de skickar signaler ut till andra delar i immunsystemet. Och det där kan skapa kronisk låggradig inflammation. Så ofta drivs det där från mag-tarmkanalen. Och det kan vara att man har det här tillståndet som kallas för läckande tarm, som det finns mycket forskning kring numera. Och då kan det läcka igenom till exempel delar från bakterier som heter LPS eller lipopolysaccharider, och det kan trigga immunförsvaret också. Det kan vara att man har en överväxt av bakterier eller svampar i magtarmkanalen, sånt som vi letar efter i funktionsmedicin och hittar. Så att det finns mycket saker som kan trigga inflammation men som inte är någonting som man egentligen pratar om man skulle söka för utmattning på vårdcentral.
Så har man en så kallad IBS-mage så kan det vara ett tecken på låggradig inflammation. Får man ofta huvudvärk, migrän, kan det också vara ett tecken på den här inflammationen. Vad finns det mer?
Hudproblem, akne, rosacea,
eksem. Så att det är ju det här att inflammation i kroppen är en stressor också. Det är inte bara den här långa att göra-listan.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Inflammation kan vi ju prata hur mycket om som helst, men vi ska inte borra oss ner i det. Men vi kommer återkomma lite till vad man kan göra för att undvika. För det här är ju ändå en stor del i behandlingen av utmattning. Så vi kommer återkomma till det. Men vi ska prata lite om dygnsrytm också, som är en del av den här modellen, stressmodellen.
Ja, och det vet man att skiftarbetare har ju en kortare liv. Folk som hela tiden rycker och sliter i sin dygnsrytm av olika arbetstider, kanske på natten och på dagen, och vi vet själva hur svårt det är när vi har jetlag, om vi har bytt tidszon med 9 timmar, om vi till exempel flyger till Kalifornien eller något sånt där.
Helt hopplöst, jag är helt hopplös när det gäller jetlag. Det är bland det värsta jag vet när jag reser.
Ja, så det har ju, vi har ju en väldigt finstämd kropp som styrs av solljus, och egentligen är vi ju från grunden liksom, så är vi ju styrda av evolutionen i Afrika, där vi fanns fram till för kanske 70 eller 100 000 år sedan. Då bodde vi ganska nära ekvatorn. Och solen går ju upp och ner ungefär klockan 6 på morgonen och 6 på kvällen. Och det har styrt vår utveckling i miljoner år egentligen. Och det där har vi ju i oss fortfarande. Och vi tar det ofta på alldeles för lite allvar nu, och jag ser inte minst när det gäller ungdomar idag som har sina skärmar och som kan fastna i det, och att det kan, de kan ha totalt rubbad dygnsrytm. Jag tycker nästan det är nästan hälften av alla ungdomar jag träffar verkar ju leva ett liv där dygnsrytmen inte är vettig, utan många, många dagar i veckan så sover de till lunch, och de, om de inte liksom går i skolan, eller de, jag tänker folk som kanske har gått ut gymnasiet precis och jobbar eller jobbar lite friare sådär, de är fast i sina skärmar till sent in på natten, och det, jag ser det som ett stort problem, säkert för vuxna också.
Mm. Och en stor bidragande orsak till att kroppen blir stressad.
Ja, det är en stressor, det är det. Och för, vi har ju en kärna i hjärnan som heter suprachiasmatiska kärnan, och den styr ju dygnsrytmen. Men sen har vi ju dygnsrytmgeneratorer i princip alla celler som är mottagliga för olika signaler. Så kroppen är liksom i synk, så mag-tarmkanalen och hjärnan, hormonsystemet, allting är ju i synk på ett snyggt sätt då, som styrs av bland annat hormoner. Och vi har ju melatonin som är vårt sömnhormon som blir högt när det blir mörkt. Så på natten ska man ha högt melatonin.
Och det är också en stark antioxidant.
Ja, det är det också. Så det har flera funktioner, som många saker i kroppen har ju inte bara en funktion utan flera. Och det är inte alltid vi känner till alla funktioner hos. Så melatonin har säkert funktioner vi inte känner till. Men det är liksom, sitter djupt rotat i oss att melatonin ska gå upp. Och därför kan man ju, därför behöver man jobba med dygnsrytmen också.
Men det får jag ibland höra. Men jag är så trött på kvällen. Ja, grattis. Härligt. Vad bra att du är trött på kvällen. För det är precis då man ska vara trött. Och så ska du gå och lägga dig och sova skönt.
Ja.
Så då är det viktigt att kliva upp på morgonen och
ta sig utomhus och försöka få ladda också med dagsljus. För det är när liksom ögonen nås av dagsljus som serotoninet kan bildas. Som är väl liksom vårt må bra-hormon. Och sen så ska det bli melatonin på natten så att vi får sova gott och återhämta oss. Så det där är egentligen väldigt, väldigt enkla verktyg för att må så bra som möjligt. Att verkligen liksom vara i dagsljus på dagen och ha det mörkt och inte stimulera med de här blå skärmarna på kvällen när ögonen ska nås av skymning inför natten.
Ja, och skärmarna blir ju, de tar ju bort mycket av det blå ljuset på kvällen automatiskt numera. Det är ju ett fantastiskt framsteg mot hur det har varit. Men jag tycker också att man ska tänka på hur man har belysningen i sitt hem. Jag har ju alltid med mig en röd lampa, även när jag bor på hotell och sådär. Jag tänder aldrig liksom lampor på natten eller på, sent på kvällen, utan då har jag ofta faktiskt en pannlampa med rött ljus. Och jag läser med rött ljus. Och sen kan man använda sådana blueblocker, glasögon, för att ännu mer blockera bort det blåa ljuset.
Jag har berättat förut att jag minns ju hur min mammas farmor och farfar brukade säga att de kurade skymning.
Mm.
Och det innebar ju att ja, nu är det mörkt ute. Och då kunde de sitta, jag minns jag kom hem till dem och då satt de liksom i halvmörkret där hemma i fåtöljen och liksom bara ja, rullade tummarna liksom. De kurade skymning, nu är det snart läggdags.
Ja, då blir det också en lite mer aktiv vila. För skärmarna är ju inte bara problem att det är det här ljuset, utan det är också en passiv vila. Man sitter där och hjärnan är ju aktiverad på ett eller annat sätt. Dopamin, kickar får man i sitt flöde eller om man sitter och spelar spel. Så att det blir ju inte den här riktiga vilan heller. Man lurar sig själv lite.
Mm.
Och det är också ett tecken, tänker jag, att om man har svårt att varva ner på kvällen, att man måste sitta, att man känner att jag måste sitta framför TVn eller någon skärm. Det är också ett tecken på att nej, men det är inte någonting som är rätt här. Om du inte kan bara sitta och göra någonting, ingenting, eller läsa en bok eller lyssna på någonting eller bara vara, ja, men då är det ett tecken på att du är lite överstimulerad. Om du måste ha någonting framför dig som flimrar eller fästa liksom fokuset på.
Mm.
Så att det kan ju vara en liten varningssignal också.
Ja, och vi som mäter vår sömn på något sätt, det blir allt vanligare att man gör det via träningsklockor eller som den här Oura-ringen som många i funktionsmedicin använder.
Jag förstår inte vad du menar när vi sitter här med våra ringar.
Ja, men då märker man ju snabbt att det är vissa saker som påverkar sömnen och därmed dygnsrytmen. Och det är ju att äta för sent. Man ska ju inte äta mer än kanske, det måste gå åtminstone 2-3 timmar innan man ska gå och lägga sig. Och man ska inte dricka alkohol för sent och inte för mycket. Ett glas vin kan gå bra, men dricker man 2 glas vin på kvällen så märker man det på sömnen. Men också, ja, det går mer och mer upp för mig att skärmarna spelar jättestor roll. Och det är 2 delar i det, precis som du säger. Det ena är ju ljuset som stimulerar och kanske raderar ut en del av min melatoninproduktion. För kroppen fattar inte vad som händer. Det ska bara vara lägereld på kvällen och nu är det något annat ljus. Och den andra grejen är bara aktiviteten. Om man tittar på någon Netflix-serie som är jättebra och så går man och lägger sig och så ska man somna en halvtimme efter det. Jag sover sämre när jag gör det.
Jag med. Jag märker ju jättestor skillnad en kväll där jag har liksom varvat ner. Jag har gjort lite mjukgörande rörelser, yoga, mediterat och sen så bara sömlöst går och lägger mig i sängen och sover jämfört med om jag sitter och tittar på någon spännande serie. Det blir en helt annan kvalitet på sömnen.
Ja.
Ja, men det finns ju väldigt mycket som då bidrar till det här. Men vad kan man göra då? Man har säkert kunnat lista ut en hel del tips bland det vi har pratat om här. Men för att få det lite strukturerat, vad är det bästa sättet att stötta kroppen? Att antingen komma tillbaka från en utmattning eller att vända redan innan det har gått så långt?
Jag tror att det kan vara svårt att göra jättestora ingrepp och liksom göra den perfekta planen från dag ett. Sådär. Så man ska vara snäll mot sig själv och inse att ja, men jag måste jobba åt det hållet i alla fall. Att jag är lite snällare mot mig själv här och att jag kan komma i balans igen.
Men det där tror jag är verkligen en nyckel. Att vara snäll mot sig själv.
Ja, men man måste, då kan man tänka så här att man kan jobba på lite olika delar. Och då kan man tänka lite grann som en funktionsmedicinare. Så här, kost, sömn, stress, rörelse. Och så kan man jobba med de fyra bitarna. Och då kan man börja med stressen. Den är liksom obvious. Om du är med i 8 föreningar och skjutsar dina barn till 13 aktiviteter och har ett jobb där du behöver prestera. Ja, det kommer aldrig funka liksom. Det kanske funkar ett tag men inte i längden. Så du måste ta beslut där och då måste du börja använda ordet nej lite oftare. Så det är ju liksom beteendeförändringar som man kan göra. Och förstå att du faktiskt är perfekt precis som du är. Du behöver inte prestera massa saker hela tiden för att duga, för att finnas till här i detta universum.
Ändå lättare sagt än gjort.
Ja, det är det. Men man måste jobba med det.
Mm. Det är bara att börja grotta
bara
i det.
Fysiskt.
Mm. Sen handlar det om att sätta beteenden. Och då är det ju till exempel sömnen. Att se till att sätta vissa gränser. Jag ska inte gå och lägga mig efter en viss tid. Och jag ska inte fastna för länge i skärmarna. Försöka jobba med de gränserna. Och i alla fall vara nöjd att man kan driva det lite åt rätt håll. Om man nu har ett dåligt beteende där. En annan sak som är bra är att försöka gå upp samma tid varje morgon. Så att man har, kanske även på helgerna. Om man kan det, så man behåller sin dygnsrytm över veckan. För på savannen så fanns det inte helger. Då såg man inte till lunch.
Det fanns fasen inte vardag månad heller.
Det var vardag hela veckan.
Ja, point taken.
Nej, men så kroppen gillar ju regelbundenhet. Eller hur? Samma tid så mycket som möjligt.
Det gör det ju. Absolut, det tror jag. Sen är det inte så att vi alltid har ätit lunch klockan 12 eller något sånt där. Men just när det gäller sömn tror jag att det är jätteviktigt med regelbundenhet. En annan sak som man kan stöta på en hel del patienter som har hamnat i, att de ska göra maraton och triathlon och det tränas och presteras. Och det där är också en stor stress för kroppen. Och många tränar för mycket helt enkelt. Jag tycker mest hör man ju att man ska träna mer i vårt samhälle och röra på sig mer. Och det är ju rätt. Och vardagsrörelsen gör de flesta alldeles för lite. Vi sitter för mycket och vi går för få steg gång i gång. Men många springer för mycket. I alla fall utifrån deras övriga stressmönster. De kanske hade pallat det om de inte hade haft alla andra stressorer. Sen har vi ju kosten då.
Ja.
Och där har vi redan varit inne på. Snabbt socker, snabba kolhydrater, stora mängder kolhydrater på en gång. Det är ingenting som vi har ätit på savannen särskilt ofta. Förutom när vi hittar honung någon gång ibland. Då har vi mölat i oss allt vi hittar och varit jättelyckliga. Men det hände inte så ofta. Frukten blir mogen. Ja, den var inte så stor och söt som den är nu i affärerna. Men okej, vi käkar väl frukt och bär när vi hittade det. Men den finns inte året runt.
Inte ens vid tropikerna.
Inte ens i tropikerna finns frukten året runt. Och sen åt man rötter och sånt där. Och så åt man kött och fisk och ägg och sånt. Som man jagade i människan, var jägare och samlade ända fram tills för 10 000 år sedan när jordbruket kom.
Jag blev lite ledsen nu när jag kom och såg en reklam. En av våra stora kioskkedjor som har sänkt priset på sitt godis och skriver: nu är det lördag hela veckan.
Oj.
Mm. Det var lite sorgligt.
Ja,
nu ska vi unna oss jämt.
Det är skrattretande. Jag såg att nu skulle tv-programmet Årets sockerbagare dra igång igen.
Härligt. Då kan vi inspireras hur vi kan få i oss mer socker.
Ja, särskilt barnen som skulle baka de där bakverken.
Ja, det är barn också som gör det.
Det är barn som gör det.
Ja, men det där blir jag också så otroligt ledsen över när mina barn kommer hem och berättar vad de har fått göra på hemkunskapen. ja, men då är det att laga muffins och bullar och kakor och pannkakor. Och så skulle de karamellisera morötter senast. Så att jag bara, varför får inte bara, alltså socker och sötsaker och fika, det kommer barnen klara av att få i sig framöver i vilket fall som helst. Men att lära sig att laga riktig mat, vad händer med det?
Ja, och vad är riktig mat, Peter? Vad är det vi ska äta?
Ja, det är ju, hänger ju mycket ihop med det vi har pratat om alldeles nyss nu då. Att vi ska äta kött och fisk och ägg som kommer ifrån djur som har växt. Ätit det de ska äta. Gräs i fallet kossor och lamm till exempel. Sen så har vi ju ätit ur evolution förstås nötter och fröer också. Förutom rötter och frukt och bär när vi har hittat det. Så vi kan, och grönsaker kan vi absolut äta, men man får vara lite uppmärksam bara på, kan man gå tillbaka och lyssna på en tidigare podcast som handlar om oxalater.
Precis, som finns mycket i gröna smoothies.
Just det, men det går vi inte in på här, utan det får man lyssna på.
Precis, det är några avsnitt tillbaka.
Ja. Så om man äter på det sättet, då äter man ju i linje med vår evolution. Och evolutionen trumfar allting, för det är den som har tagit fram oss under flera miljoner år till den djurart som en människan är, Homo sapiens. Och vi är gjorda att vara jägare och samlare. Och vi har ätit så i hundratusentals år. Vi har ätit mycket benmärg, vi har säkert ätit hjärna och alla möjliga delar av djuren, för det är så man gör i naturen och naturfolk. Benmärg innehåller mycket fett till exempel. Hjärnan är mycket fett. Men mycket av det här känns ju jättekonstigt idag, men det är inte konstigt om man tittar på oss som en djurart egentligen, utan där är kulturellt, och där måste vi ta tag i vårat kulturella arv som mera är liksom lingonsylt och baka och sockret. Men det behöver man ju bara titta tillbaka till 1800-talet, så hade vi inte så mycket socker. Utan det där är någonting som har kommit med sockerbolaget i Sverige i början på 1900-talet som har marknadsfört, och sen är det en drog. Så det är drogen formar våran kultur, om ni frågar mig.
Och sen finns det en annan sak som vi inte hade ens på 1800-talet, i alla fall inte i början. Och det är ju alla de här vegetabiliska oljorna som också finns i nästan all processad mat numera.
Men som inte fanns alls i stort sett på savannen.
Precis. De vegetabiliska oljorna, sojaolja, majsolja, solrosolja, är de allra värsta. Det är SMS-oljorna brukar jag kalla dem. De innehåller mycket omega-6-fett. Någonting som människan inte åt alls mycket av egentligen innan 1900-talets början. Utan på den tiden så hade man ju, om man hade fett tillsatt i någon produkt eller någonting man åt, då var det animaliskt fett. Och man gjorde till och med pommes frites i nöttalg. Så nu kan det vara, i Amerika kan det vara en tredjedel av energiintaget kan komma från sojaolja, majsolja, solrosolja. Vilket är totalt galet, och det där visar sig att det ger en stark inflammation i kroppen, vilket vi sa driver stress, va? Så de här oljorna kan säkert också vara en del även i utmattning, en underliggande del. Och det bidrar starkt till att man signalerar från fettväven på ett sätt så att fettväven växer till och man blir faktiskt tjock.
Mm. Ja, och jag tänkte också, vi nämnde lite där man börjar dagen med någonting, för om vi återgår lite till socker och blodsockret nu när vi pratar kosten. Så vad rekommenderar du att man ska äta till frukost då för att inte få det här blodsockertoppen direkt när man vaknar?
Många kanske kan tänka då att ja, men då fastar jag till frukost, för då får man ju ingen blodsockertopp. Men just om man är utmattad eller på gränsen till utmattning, då ska man vara lite försiktig med fasta, för det är också en stress för kroppen att inte få några kalorier alls, utan man måste liksom använda de inre systemen för att bränna det kroppsfettet. Så fasta ska man vara försiktig med. Många av våra patienter, de gör ju så att de följer råd som vi har använt i flera år. Det kommer egentligen ifrån funktionsmedicinare i USA, och det är att man äter rejält med protein på morgonen. Faktiskt mellan 30 till 45 gram protein. Och då ska man ju tänka på att vad är 30 gram protein? Och då kanske man behöver ha 5 gånger så mycket i vikt till exempel av kyckling. Så att det kanske är 150 gram kyckling. Det är en kycklingfilé i princip.
Och om man jämför med ett ägg så innehåller väl det 7 gram. Så det är inte ett ägg som räcker.
Ett ägg räcker inte långt i de här sammanhangen, nej. Och då, vad som händer när man äter mycket protein på morgonen, och det låter konstigt, det är ju inte en frukost, tänker man. Nej, men vad är frukost liksom? Det fanns inte på savannen heller.
Jag brukar säga att frukost, det betyder bara att det är dagens första målmat. Det behöver inte vara sockrig yoghurt, flingor, ett glas juice.
Nej.
Det kan vara vilken mat som helst.
Det kan det vara.
Mm. Ja, nej men precis. Det är en bra riktlinje. Och det kan vara väldigt svårt att börja vänja sig vid det här. Men man kan ju alltid testa. Jag brukar säga det. Liksom ta lite steg för steg. Byt ut gröten eller mackan. Lägg till lite ägg, lite extra fett och mer protein. Se vad du har i kylen efter gårdagens middag. Kanske hitta någonting där. Se och bara känna in i kroppen. Hur mår du efter att du har ätit det här? Hur länge håller du dig mätt? Hur känns det i kroppen? Börja så.
Och visst är det så, Peter, att det är vissa näringsämnen som går åt lite extra mycket när kroppen är i stress?
Ja, det går åt mycket magnesium. Jag har förstått att man kissar ut magnesium mer om man är under kronisk stress. Och magnesium är ett lugnande mineral för kroppen. Så lite grann är ju det logiskt då, att om man kroppen befinner sig under kronisk stress, då vill du inte ha en lugn kropp om du är på savannen som bara sätter sig ner och chillar. Utan du vill gärna ha någon som är lite mer hyper och vaksam och så. Då vill du kanske, ja, det är lite logiskt att kroppen gör sig av med magnesium på det sättet. Andra saker är B-vitaminer som också går åt i större omfattning. Och det finns ju, det är därför det finns såna B-vitamin näringstillskott. B-komplex heter det. De kan heta stress B, så stress B-komplex. För att vid stress så behöver man mer B-vitaminer. De smörjer ju upp alla kroppens processer.
Mm. Och vi har också nämnt träning. Att träna lite lugnare när man är på väg eller är utmattad.
Mm. Träning, och då kopplar jag återigen tillbaka till kosten. För att när jag tränar numera så tar jag nästan alltid en halv, ibland en tesked salt innan jag går och tränar, om jag ska svettas ordentligt och ta ut mig. Och då känner jag mig starkare. Och man kan göra av med en halv tesked salt genom att bara svettas under den träningen. Men det ska man tänka på också om man är utmattad. Att då ska man, för väldigt, väldigt många människor som är i utmattning, så passar det bra att man fyller på med mycket salt på morgonen. Man kan ta en halv tesked salt. Ni tar en hel tesked salt på morgonen med ett eller två glas vatten. För att annars så är det så att om du ligger på lite för låg saltnivå, då kan kroppen jobba med att spara salt i njurarna. Den kan spara salt så du inte kissar ut så mycket salt. Men vad är det som gör det? Jo, det är ju stresshormon som kommer ifrån binjurarna då. Så de får jobba med det också. Och oberoende av mekanismen så är det så att många som är på gränsen till utmattning, de kan till och med ha lite lågt blodtryck. Och då kan det vara fantastisk effekt på att bara faktiskt äta mer salt. Och sen också inte vara rädd att salta sin mat. För vi lever i ett samhälle där vi ska vara rädda för salt, och det är för mycket tillsatt salt. Men en stor del av befolkningen ska inte vara rädda för salt. Det är bara om du har riktigt högt blodtryck eller någon annan speciell sjukdom, så ska du kanske akta dig för salt. Men...
Och då kanske inte vanligt bordsalt du tänker på, utan det kanske är ett mer havssalt som är bättre. Eller? Ja, spelar det någon roll?
Saltfrågan är ju lite svår. Många som jobbar med med näring och funktionsmedicin har ju börjat använda sig av flera olika sorters salt, för att man har kommit fram till att det är inget salt som är 100% perfekt. Jag menar, havssalt kan ju innehålla gifter ifrån havet, numera till och med plastpartiklar och så. Och sen så vill man ju ha jod i sig på något sätt, så äter man inte mycket tång eller liknande, kelp eller seafood, alltså fisk och skaldjur, så får man kanske inte i sig tillräckligt med jod. Då behöver man kanske ha jod via sitt salt, men det finns flera och fler bra salter, även havssalt, som kan ha tillsatt jod. Äter man Himalaya-salt så kan det vara järnoxid i det, som kan vara kanske lite inte så bra i för stor mängd. Så det finns liksom nackdelar med alla typer av salt, så det kan vara bra att sprida riskerna.
Variera ditt salt.
Inte lägga alla ägg i samma korg, så att säga.
Nej.
Ja, men man kan ju komma väldigt långt med att göra de här stegen som vi har pratat om. Men ibland kanske man måste gå lite djupare. För vi pratar ju om inflammation, och då kanske man måste titta lite mer i tarmen och ta lite tester. Så berätta, Peter, vad gör ni inom funktionsmedicinen rent kliniskt med patienter som är utmattade?
Ja, vi är ju kända för att gå till botten med saker och ting, och det gör vi ju även här. Och vi träffar väldigt mycket patienter som är utmattade och som många gånger har varit det i många år. De har i perioder varit sjukskrivna, och ibland har de jobbat ett tag, men det kommer tillbaka. Och det beror på att de inte riktigt har klarat av att fixa grundorsaken, vilket vi fokuserar på då. Så vi lägger vårt 1000-bitars pussel. Vi lyssnar på patienten, vi tar in alla de här sakerna som vi pratat om idag och försöker förstå hur det är med kosten och sömnen och stressen och dygnsrytmen och hela livsstilen egentligen. Och sen så har vi fördelen att vi kan ta en mängd olika prover, så vi kan titta på om du är kanske överkänslig mot någonting du äter. Vi kan se om du har inflammation i kroppen. Vi kan förstå hur det står till just med tarmfloran och läckande tarm. Och sen kan vi också mäta upp näringsämnen. Så i dagsläget så tittar vi ju på om man har brist på 38 av de 46 essentiella näringsämnena. Så vi tittar på det allra mesta när det gäller näring i någon mån. Och då kan vi ju sen, när vi har den här bilden över hela personen och mag-tarmfunktionen, näring, inflammation, då vet vi ju väldigt tydligt vad det är som är fel hos just dig. Och på det sättet kan vi också hjälpa just dig, genom att vi kan täppa till de här luckorna och prickskjuta in med näringsämnen i form av kanske kosttillskott under en period i alla fall. Det är ofta kanske 3-6 månader och ibland längre. Det beror ju på hur allvarlig situationen är. Magnesium är stor nytta hos de flesta som är utmattade. Och när man gör alla de här sakerna på en gång med kosten, man jobbar med sömnen, man kanske slutar att överträna och man får näringstillskotten, då blir det väldigt, väldigt kraftfullt. Och man kan ganska snabbt faktiskt se hur folk som har varit utmattade kan återvinna energi. Kroppen har ju en otroligt stark självläkande förmåga.
Det är fantastiskt. Våra kroppar är ju helt fantastiska, och de vill ju fungera. De strävar ju efter det hela tiden.
Ja, jag tänker nästan som i Terminator-filmerna, när Terminator, Arnold Schwarzenegger, den här metallfiguren som jagar honom, blir sönderslagen och logiskt mot droppar och delar överallt. Och hur den sen bara samlar ihop sig och steg upp till en ny sån här, i och för sig destruktiv figur. Men våran kropp är på ett sätt likadan. Den kan samla ihop spillrorna och bygga upp sig till någonting starkt igen. Varenda liten cell vill samarbeta för att bygga en stark kropp.
Fantastiskt. Det tycker jag blev ett väldigt härligt avslut på det här samtalet.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket, Peter, för att du kom tillbaka till Hälsosnack och pratade om det här som drabbar så många, men som ändå det finns så mycket hopp omkring.
Ja, vi får alla ta ansvar och titta omkring i vår omgivning om vi kan se personer som skulle kunna vara i riskzonen för att drabbas av det här eller kanske redan är där, och då får vi hjälpa dem att i första hand kontakta vårdcentralen och få hjälp, och även psykologhjälp kan behövas. Och så det, vi har alla ett ansvar tycker jag i dagens samhälle.
Mm. Och om man vill veta mer om dig, Peter, ta hjälp till exempel, var hittar man dig då?
Jag jobbar ju till vardags på FunMed-klinikerna, och vi finns i Stockholm, Göteborg och Varberg och Halmstad i dagsläget. Mitt jobb är dels som läkare, men också att vara med och utveckla verksamheten, för nu växer vi snabbt och vi anställer ny personal och nya läkare, och vi tar emot fler och fler patienter för varje månad som går. Fantastiskt roligt att få vara med om detta, och vårt mål är ju att förändra världen genom att förändra vården.
Härligt. Lycka till och stort tack för att du kom till Hälsosnack.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.